öppna huset välförsett med dynor och filtar som en angenäm värme. Ute fortsatte snöstormen och kylan. Vargarna tjut hördes in i huset, men där var det lugnt och tyst. Allt husfolk hade gått till vila. In hos husbonden tycks det vara lugn och ro. Roland hoppades att patienten skulle bli hjälpt av behandlingen. Till sist, innan han somnade, tänkte han på sin vandring där ute, så skulle det bli den sista om inte förkylningen gripit in för hans räddning. Där ute rasade stormen oförminskad styrka med tät snöfall hela natten. När det började dagas och husfolket skulle ut i sina vardagliga göromål, men det gick knappast att få upp dörrarna för de mängder av snö. Man fick arbeta sig med skålar till uthusen där husdjuren väntade på vatten och foder. Roland vaknade även i gryningen efter en god sömn och välbehövlig vila. Det första han tänkte var på husbonden, hur det gått med badbölden, om patienten var vänligsinnad mot honom som gjort en operation utan hans vilja eller vetskap. När Roland var klädd gick han ut i storstugan för att höra sig för om patientens tillstånd. Men ingen syntes till. Han knappade då på dörren till köket där husmodern fanns. Hon kom in i storstugan med glad uppsyn och talade om att hennes make fortfarande sov. Han hade vaknat på natten. De fruktade att han skulle få ett nytt raseriutbrott igen, men han vände sig mot väggen och somnade utan berusningsmedel och sov fortfarande. Men hon skulle tala om för honom vad som hänt så fort han vaknade. Några timmar fram på eftermiddagen vaknade han och kallade på sin make. När hon kom in var hennes make i gott humör utan några smärtor, men ovetande om den behandling som han undgått. Husmor berättade nu hur de båda kvinnorna, mor och dotter, gått ut i ladugården förskräckta av hans raseriutbrott. När han vaknade efter att ha sovit och plågorna började igen. Här ute kunde de i lugn och ro tala om sina bekymmer då en man plötsligt stod framför dem och det blev först rädda, men så han uppträdde lugnt och artigt som bad den med översynen för att han olovligt tagit skydd för ovädret. Sedan presenterade han sig som fältskär på vandring till Moskva men gått vilsen i snöstormen. Sedan berättade hon att utan hans vetskap låter fältskären operera varbölden på dennes ingådan medan han sov berusad av vodka. Var befriad från smärtor och kände ett skönt välbefinnande, blev Roland inkallad och mycket hjärtligt mottagen med tack för god behandling och hjälp. Husbonden var mycket intresserad av Rolands verksamhet och hans resor, men som Roland inte kunde förråda att han var en förrymd krigsfånge utan måste berätta något ur fantasin. Att hans hemort var Moskva där han hade sin verksamhet men blivit kallad till en storgodsägare långt österut som brutit ett ben. Det fanns ingen i orten som var kunnig att behandla ett benbrott, men som godsägaren hade en släkting i Moskva. Han kände Rolands kunnighet när han ombedd mot en riklig ersättning och resa dit. Resan företogs med hästar med ombyte vid varje järnskivargård. 2 månader hade han vistats på godset i avvaktan på resultatet av behandlingen som blev tillfredsställande. Han blev sedan skjutsat med godsets hästar en dagsresa. Sedan hade han anlitat järnskivargårdarnas hästar. Men vid sista hästbytet skulle han fått vänta så länge på hästar att han beslöt att gå till nästa järnskivargård. Men gick vilse i snöstormen och hamnade här, vilket var tur för de båda. Hans patient talade om för honom att han kommit minst en dagsresa för långt åt öster. Vintern blev lång och hård. Den lilla byn blev isolerad i 2,5 månader. Men så folket här på Hede var vana vid svåra vintrar, var de väl förberedda med förråd till både människor och djur. Så han producerade allt själva för eget behov. Största arbetet var snöröjningen varje dag vid vägar till husdjurstallar och vattenkällan. Här gick åt mängder av vatten till både människor och djur som måste bäras in. Roland fick här göra ett ofrivilligt uppehåll på sin färd, men blev väl bemött i byn och betraktad som en kär gäst. Han deltog i det dagliga arbetet med liv och lust, samt undervisade några yngre familjemedlemmar i skrivning och läsning. Och om kvällarna deltog han i sällskapslivet med mera. Här kände han att det var en meningsfull uppgift. Dagarna gick och till sist kom våren med snösmältning. Nu blir det dags att bryta upp och tacka sitt värdefolk och ta farväl. Han fick åka med värden till närmaste krog när denne hade ärende att uträtta. Roland fortsätter nu sin vandring mot Moskva. Det blir många informningar dagsmarscher utan äventyr. När han kom närmare staden blev det mycket folk och hästskjutsar på vägarna och stigar. Det var nämligen marknadsafton. När han tillsammans med de andra skulle passera genom stadsporten blev han hejdad och förhörd. När de fick se hans förfalskade pass med skråmärket för fältskär, men som vakna kunde läsa eller förstå vad märket innebar, blev han inlåst medan man kallade på befälhavaren. Det dröjde en god stund innan denne kom, men när han fick se skråmärket blev han mycket artig. Han bad om överseende för att de har uppehållit honom. Här måste han stanna några dagar för att komplettera sina kläder som var illa åtgångna efter den långa färden. Dels måste han avyttra det rubel som han innehade när gränsen skulle passera för att inte bli misstänkt som rysk spion. Men som det inte fanns några färdigsydda kläder. Rustmästaren berättade om kriget och svenskarnas nederlag. Det mesta av svenska hären som inte blev dödade kom i rysk fångenskap. Om kungens öde visste man inget om. Han var död eller om han var i fångenskap. Men alla som var sårade och inte arbetsföra tog inte ryssarna ansvar för. De fick försöka att taga sig hem eller gå under. Resterna av dem har till sist hamnat här i väntan på att någon kronans båt skulle föra dem hem. Enligt rykte skulle det komma en båt nästa månad. Roland som var frisk fick mycket att syssla med, hjälpa alla som var invalider med deras handkryckor och andra hjälpmedel, förbättra dem eller göra nya, samt sköta om de sårade. Roland hade även tid att gå ut och se på omgivningen samt samla in örter att använda som botemedel. Det var högsommar, arbete med skörden pågick, men mest av åkrarna låg obruksbara där tissel frodades. På sin vandring kom han ner till hamnen. Det var tyst och stilla. Inga båtar syntes. Han spejade med längtan mot havet västerut, men inga segel skymtade på det stilla och blanka havet. Men en dag i mitten av augusti syntes segel av en båt långt ute på Rigabukten. Det var uppbrottsstämning i förläggningen. Många av soldaterna som kunde förflytta sig begav sig ner till hamn för att se. Men det dröjde länge innan de kunde se att det var en av kronans båtar som ämnade sig in i hamnen. Solen hade redan dalat när fartyget brända av Kalmar kom i hamn. Den hade en hel del last av krigsförnödenheter för den svenska garnisonen som skulle avlastas. Ostmästare Ståth var nere vid hamn och ådgjorde med befälhavaren om återresan, om tid och planering. Nästa dag gick ut för att tömma båtens last, skaffa färskvatten, laga segel och annat reparationsarbete. Men på tredje dagens morgon beräknades det vara segelklar. Det var inte mycket sömn på sjukstugan dessa nätter. En del var glada för att äntligen få komma hem. En del var betänksamma hur det skulle gå för dem och vad kommer deras öde att bliva. En del av dem som har familj ganska trodde att de var döda. Kan hända ingen av hemmet var kvar eller någon annan intagit deras plats på torpet. Roland hade även sina funderingar om sin framtid i sin hembygd. Om det var krig eller fred i landet skulle han ännu en gång bli uttagen som krigsman. Han var ju frisk och vapenför. Tidigt på tredje dagens morgon var båten segelklar. Roland hade med hjälp av vakthavande och soldater fraktat ner alla krigsskadade män som inte kunde förflytta sig själva ner till båten. Nu var det dags att kosta loss. Vinden var svag, men fartyget gled sakta ut ur hamn och Roland såg med lättnad land försvinna. Det blev en lång informiga dagar på båten med den svaga vind i högsommarvärmen. Men på sjätte dagen kunde de skönja land, den svenska kusten. Efter ett par timmars kryssning såg de konjunkturerna av Kalmar slott i solnedgången. Efter någon timme lade fartyget in till slottskajen, men nu var det mörkt och alla stannade över natten på båten. När morgonen vandrades fick alla utskymma fartyget. De stämta handikappade var sin i en förfallen stuga där de fick husrum utan någon vård eller bidrag till sin försörjning. De fick leva på tiggeri och andra människors barmhärtighet. De andra gav sig på väg på sina kryckor mot olika mål och öden. Ett fåtal av de anhöriga som tog hand om dem, men många av dem fick draga omkring i bygderna som tiggare. De flesta hittades ihjälfrusna på vintern i någon snödriva på allfartsvägarna. Det var deras lön för att de offrat liv och hälsa för kung och fosterland. Roland fortsatte nu sin vandring ensam norrut ut med Östersjökusten. Han kände sig lättnad och tillfredsställd att han hade svensk mark under sina fötter. Ännu hade han många dagars vandring innan målet var nått. Vägen var vacker i högsommartid. Här och på blänkte havsvikarnas vatten i solskenet. Om nätterna vilade han i hölådor ibland i någon gästgivaregård där det fanns mat att köpa. Vägen går genom långa dalgångar samt över lövklädda bergshöjder. På fältet arbetar befolkningen med skörden, mest kvinnor och barn, samt män, krigsinvalider, som hoppar omkring på sina kryckor för att hjälpa till så gott de kan. Men många åkrar ligger obrukade i brist på arbetsföra män. Kriget har tagit dem alla. Roland funderar när han går vägen fram. Vad är krigets mening? Inte har landet fått ekonomisk vinning eller dess invånare. Tänk om dessa män, krigets offer, fått vara hemma i sin fredliga gärning och odlad jorden för allas bästa. Inga olyckliga kvinnor med familjer skulle ha behövt sörja sina döda och försvunna män. Inga människor skulle ha behövt gå på vägarna och tigga. Varför ska vi svenska män fara till andra länder för att ofreda andra människor med krigiska gärningar och spela hjältar? Men det är farliga och förbjudna tankar för allmogen. Man måste vara fosterländsk samt vara myndigheterna underdåniga. Men nu börjar han snart nå sitt efterlängtade mål, Söderköping. Efter en lång vandring på 2,5 år. Här uppe på höjden synes den för Roland som välbekanta gamla staden ligga där nere i dalen. Det börjar bli kväll, mörker och dimma sänker sig över den lilla staden. Roland söker upp sitt nattskjuli i Skivargården där han somnar in i tankar på sin barndomsbygd och sin ungdomsvän Åsa. Här på vilostenen vid Klämmatorpet har hans sinne passerat revy på ett par minuter. Alla sina upplevelser, det var nu som en dröm. Medan han vilar synes en del människor, sjuka och eländiga, besöka torparstugan. Kan det vara möjligt att Kråka Isak ännu fortsätter med sina hälsokurer? En besökare stannar nyfiket och frågar henne om han söker bot för någon sjukdom som ser så frisk ut. Roland blev intresserad och frågar vem som bor i stugan. Mannen talade då om att det var en son, en som har kallat sig magister Petré, som övertagit verksamheten av torpet på de villkoren han skulle ta vård om Isak så länge denne levde och underligt är att det var ingen son skulle ha behandlat Isak mer kärleksfullt och tagit vård om den gamle. Åland kom att tänka på Isaks fosterson som drunknade i Skenes hamn och aldrig kom ut i kriget. Eftersom han var så nära stugan kände han sig manad att besöka Isak och tala om Labans öde. Rådan knappade på och steg in där i rummet stod en man i stort rött helskägg och som räckte till midjan igenväxt i ansiktet. Bara ett par bruna pigga ögon syntes. Han talade en underlig dialekt som någon utländsk marknadscyklare. Isak som satt i ett mindre rum hörde att det var någon som sökte honom, reste sig upp och kom honom till mötes. Roland talade om vem han var och att han kom direkt från ryska fångenskap till sin hembygd efter 7 års bortovaro. Sedan talade han om och beklagade Isaks fostersons Labans öde. Denne drunknade i hamnen i Skenes när de var i arbete med lastning av fartyget strax före dess avgång. De båda i stugan tittade på varandra så brast de i ett hjärtligt skratt. Sedan omfamnade de Roland och hälsade henne välkommen hem. Så talade magister Petré, det är jag som är Laban, med sin vanliga dialekt. Laban började berätta om sin flykt under kriget. Han deltog i att bära ombord hö till hästarna som en bonde levererade till hästarna. Vagnen var placerad alldeles in till båten. Kompaniet stod uppsatt för att åse bestraffning av de 3 män som dömdes att slita spö. Alla uppmärksamhet var riktade till platsen där det skulle verkställas. Laban hade ju samlat ihop det sista höet på vagnen i en knippa då han fick en ingivelse. Han kastade höknippan i vattnet, satt sin uniformmössa i vattnet, kröp sedan upp på vagnen under en hög gamla segel som bonden använde för att skydda sin last med ett väta. Nu var det dags för manskapet att gå ombord. Välhavaren på båten var nu ivrig att få kasta loss medan vinden var gynnsam. Männen fick nu se högknippen samt en uniformsmössa flyta i vattnet. Efter en kontroll av manskapet saknades Laban. Denne som hörde allt var så rädd. Han trodde att de skulle höra hans hjärtaslag. Laban välsignade befälhavaren på båten som inte gav dem någon tid att söka efter honom. Bonden började nu sin hemfärd med sina hästar i ett lugnt tempo. Efter en stund vågade Laban kika ut under segelduken för att orientera sig. De färdade samma väg som de marscherat några dagar förut mot Kuddbybygden. Efter en timme åktur somnade bonden i den goda värmen. När de passerade en skog hoppade Laban av vagnen och in i den täta skogen. Men hungern började kännas, men han vågade inte besöka någon krog för att köpa mat. Äldres fanns ju majorens pengar i hans ficka som han för tillfället inte hade någon nytta av. Ej heller kunde han följa den allmänna vägen på dagen utan fick gå på skogsstigar till mörkrets inbrott. När det blev mörkt kom han fram till en bondgård. Ingen människa syntes. Efter en stund funderingar om han skulle våga gå närmare gården, men hungern drev honom att fortsätta fram till visthusboden som var olåst. Här fanns bröd, fårkött och saltad fisk med mera. Han tog av sig uniformsrocken och svepte in matvaror i. Här hängde en gammal jacka som passade honom utmärkt. Innan han lämnade boden lade han en av majorens silverdaler på en bänk i boden. Efter att ha lämnat gården bakom sig måste han sätta sig ner och stilla sin hunger samt dricka vatten i den lilla bäcken. Sedan fortsatte han sin vandring med nya krafter hela natten förbi Kuddby, Tåby kyrkor och medan det ännu var mörkt till gården Ludderhuvud där han somnade i en lada till dagen gryde. Laban hade bara ett par timmars vandring nu på kända skogsstigar på den långa skogsågen åsen Ludden till en ödestuga belägen på Husby storskog. Den hade ett dåligt rykte. Ingen människa vågade gå dit i dess närhet Den sista som haft sin boning här var en trollpacka som brändes på bål för en 80 år sedan. Men fader Isak var inte vidskeplig. Han hade tillsammans med Laban sitt tillhåll här när de samlade örter samt snarare skogsfågel. I stugan hade de lämnat skinnfällar, eldor med mera för kommande behov. När Laban vilat ut i stugan gick han en natt ner till Klämmatorpet för att rådgöra med sin fosterfader. De beslöt då att Laban skulle stanna i stugan till skägget växt på, så ingen kunde se hans ansikte eller känna igen honom. Och språket var heller inget problem. Han var mycket skicklig att imitera Vilda Jack som hade varit tillsammans med i sin barndom. Sedan skulle han överta torpet samt dennes hälsokurer samt antaga namnet Magister Petré. Roland var nu ivrig att få svar på alla de frågor vad som hänt under dessa år. Levde fosterföräldrarna? Hur var det med utmästaren på Kullersta? Samt dottern Åsa, var hon gift och bildad familj? Rolands fosterföräldrar var döda för ett år sedan och utmästarens dotter Åsa hade vårdat dem en kärlek, som en kärleksfull dotter. Hon hade fått några giftanbud men alltid svarat nej. Hon var övertygad om att gården skulle komma åter. Utmästaren var gammal och svag men önskade att Åsa skulle bilda familj medan han levde. Åsa var i full verksamhet med förvaltning av gården. Hon var även mycket efterfrågad i trakten av att bistå de sjuka samt som jordmor efter torparmor Malin som undervisat Åsa. Laban berättade att kung Karl kommit hem från Turken och vistats i södra delen av landet för att planera ett nytt fälttåg till Norge. Hans mönstringsmän är i farten att skaffa krigsdugliga män för att fylla luckorna i armén. Roland som redan är inskriven i armén är skyldig att vid hemkomsten efter krig och fångenskap anmäla sig vid närmaste truppförband. I annat fall kan han bli gripen och ställs inför krigsrätt och dömd till döden som desertör. Men som han är fast besluten att ej mer deltaga i krig måste han gå under jorden. Men vännerna i Klämmatorpet föreslog att han kunde uppehålla sig på Ödetorpet på Storskogen där ingen kristlig människa vågade närma sig med dess onda rykte om häxeri och trolldom. Ej heller var det några myndigheter som hade kännedom om stugan. Laban lovade att förse honom med livsmedel som de hade rikligt med på torpet. De fick nämligen ersättning i natura av sina kunder för lyckade hälsokurer. Suga var välförsedd med behövliga husföremål samt väl underhållen av Laban. Roland tyckte att förslaget var gott, men först måste han fullgöra sitt uppdrag för sin kapten Brofeldts räkning, lämna dennes fullmakt till majoren Hammar på Luddingsbo samt framföra hälsningar från kaptenen som avlidit och begravs i en lödunging till fånglägret i Sibirien. Det började bli sent på kvällen. Roland måste bryta upp och fortsätta fram till kaplanbostället där han beräknade att övernatta. På torpet var det ingen som visste namnet på kaplanen. De hade inga kontakter med präst eller kyrka. När Roland kom ut från torpet hade månen kommit upp i söder där den strålade ned över byarna i Ringby, Westa och Kullersta. Han fick stark lust och längtan att hasta bort över ägnar och hagar, sina barndomstigar med dess minnen, men han måste fullgöra sin förpliktelse för sin kapten, Brofeldts familj i första hand. Tiden var kort, Roland kunde när som helst gripas av kungens mönstringsmän och sändas i krig mot Norge. Det var ont om vapenföra män. Han fortsatte med raska steg mot kyrkbyn. Det var sent på kvällen, endast och kaplanen lyste ett svagt sken. Roland undrade vem som var innehavare av tjänsten. Den gamle Andreas var väl död. Roland bultade på den låga dörren. En röst som verkade bekant bad honom stiga på. Men det svaga ljuset syntes bara en skuggfigur. Roland talade om att han var på vandring och var biträdande fältskär och flytt från Sibirien. men önskade att få en vrå att vila över natten. Kaplanen tände mer ljus och bjöd på sin gäst att sitta ner. Roland frågade nu efter dennes namn. Han talade då om att han var för detta fältpräst med namnet Arendt. Det blev en glad överraskning för Roland som talade om sitt namn samt i några korta drag om sin flykt från ett ryskt fångläger. Arendt talade om sin lyckade flykt från ryssarnas läger. Fångtransporter gjorde ett uppehåll medan värsta vintern gick över för att sedan fortsätta över Uralbergen. I det lilla kapellet som fanns i lägret hade fångarna fått tillåtelse att samlas för sina gudstjänster. Fältprästen fick även gå in för enskilda andakter. Eftersom han var intresserad av kyrkans byggnadsstil och dess inventarier vid sina besök fann han en munkkåpa som tiggarmunkar brukade bära på sina tiggarfärder. Av ens tankar började jag allt mer tänka på flykt med hjälp av att kläda i sig denna kåpa skulle det gå så lätt att försvinna när han även kunde ryska. Med denna klädnad skulle han ha fått hjälp av befolkningen på sina flykt. De var vidskepliga och rädda som vågade inte vägra en tiggarmunk mat och nattlogi. Det kunde bli många års olyckor och även efter döden var de om de vägrade. Men tvekade länge. Han tyckte att det var svek mot sina kamrater. Men efter några dagars överläggning med sig själv beslöt han att fly. Ikväll kåpan för att undgå vakternas uppmärksamhet gick han genom gravkällare där det fanns en glugg som ledde ut i det fria. Vägen genom Ryssland och Finland och Botniska viken utan några äventyr. I Sverige fortsatte vandringen till huvudstaden med att uppvakta biskopen som efter någon dagars betänketid förordade honom som kaplan för Västerhusby pastorat. Roland berättade om sitt uppdrag för kapten Brodfälts räkning som hade avlidit i ett fångläger. Han hade skrivit en fullmakt för sin vapenbroder, major Hammar Luddingsbo, att förvalta och bevaka kaptenens egendom Broby. Roland hade en del brev samt en dagbok som kaptenen skrivit under sin fångenskap som skulle överlämnas till dennes familj. Kaplanen berättade hur läget var på Broby. Lagmannen, Stjärnman, ägare Minsjö som var halvbroder till husmor smake till kaptenen. Ja, lagmannen hade tagit hand om gårdens förvaltning och alla tillgångar samt fördrivet deras trotjänare och på gårdsfogde Hellberg. Familjen var som fångar på sin egen gård. Ingen fick besöka dem. Kaplanen hade försökt att besöka dem men blivit avvisad nästan med våld. Även gårdsfogden hade försökt men blivit misshandlad av lagmannens folk. Major Hammar var i god kondition fast han var gammal och krigsskadad. Han skulle med glädje fullfölja uppdraget att hjälpa sina vänner på Broby men han hade ingen befogenhet att ingripa. Men med fullmakt skulle förhållandet ändras. Men lagmannen skulle nog inte utan strid överlämna förvaltningen. Efter att ha vilat ut hos kaplanen begav han sig redan i soluppgången på väg till Ludvigsbo där en betjänt tog emot och förde in honom till majoren. Roland berättade nu om sitt uppdrag med hälsningar från Brofält samt överlämnade fullmakt. Han fick nu berätta om sitt namn och sin flykt och om kapten Brofälts död. Majoren Hammar och lagmannen var kända att inte vara några vänner. Majoren har många gånger vågat ingripa och hindrat hans ohederliga affärsmetoder i bygden. Roland